Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det är torsdag och lika självklart som ärtsoppor och pannkaka är det väl att du lyssnar på De kallar oss krypto, din ultimata guide in i kryptovärlden där det skakar ordentligt igen. Ännu ett blodbad är på gång eller över oss. Ja, vi ska prata om det här och mycket annat i dagens avsnitt. Jag heter Mårten Andersson, är komiker, entreprenör bakom klubben Raw, som äntligen får öppna igen. Fantastiskt kul, hoppas ni vill komma och skratta. Men allra mest då, när jag sitter här, kryptoentusiast. Och vid min sida...
Gunnar Höjus, men tydligen också golfproffs. Jag ringde dig igår och försökte styra upp en grej för att sitta och var så här... Ah, stå på golfbanan och ha en tävling, vet du.
ja, precis. Jag spelar golftävling. Fråga inte hur det gick.
Hur gick det?
Ja, men alltså, vi säger så här då. Jag vann ett pris på närmast hål. Det var, och hela mitt lag vann då champagne och massa grejer från ett företag. Så det var ju trevligt. Men i övrigt så spelade jag alltså så sinnessjukt dåligt. Jag har ju spelat golf i 30 år. Jag har aldrig varit sämre. Alltså det går sämre för mig än bitcoinkursen för tillfället.
Alltså det är tufft.
Ja, men så blir jag så arg också. För jag älskar att spela golf, men när det går dåligt blir jag så besviken. Så att du flyger lite klubbor här då. Så nu i en chattgrupp där jag är med en massa andra komiker, så var det någon som sa så här: Mårten, hur långt går din järnsjua? Det var så här, menar du slag eller kast?
Ja, kast är väl det troligaste just nu då, antar jag.
Ja, kasta en provisorisk utifrån du inte hittar första. Vi har ju det flera gånger. Jag har haft flera, hela familjen engagerad och letat efter mina golfklubbor i träd.
Ja, gud. Min enda relation till golf är att jag en gång hyrde en stuga bredvid en golfbana nere på västkusten, och där liksom låg en åker bredvid 15:e utslaget som var out of bounds då, så att om man slår ut bollen där så förlorar man den.
Just det.
Och där gick jag och en kompis och letade bollar den här som, jag tror vi hittade så här 150 stycken Pro V1, som är den dyraste bollen. Det kostar 150 spänn för ett paket eller något sånt där.
Ja. Så att det stod det Raw Comedy Club på allihop. Okej, känner du dig redo att dra igång, Gunnar?
Föddes redo.
Ja, härligt.
Mårten, som du var inne på introt, det är ju turbulenta tider nu igen.
Yeah.
Varje vecka.
Man tänker nu har det stabiliserat sig. Men icke sen icke.
Nej, men desto mer anledning att ge oss ett nyhetssvep då.
Ja, här kommer det. Det har varit några galna dygn för kryptovalutor, och inte minst för bitcoin. Den allmänna marknadsoron kring det kinesiska fastighetsbolaget Evergrandes problem har varit stor och påverkat de flesta av världens börser. Och inte heller krypto verkar vara immunt. Under söndagen och måndagen så tappade bitcoin 10% och de flesta kryptovalutor visade röda siffror. Den valuta som sägs vara mest i trubbel just nu är Tether, den så kallade stablecoinen. Tethers tillgångar är inte offentliga, men det spekuleras i att valutan backas upp av bland annat kinesiska företagsobligationer som kan tappa mycket i värde om Evergrande skulle gå under. Talespersoner för Tether har gått ut och försäkrat allmänheten om att de inte äger några specifika Evergrande-tillgångar, men faran att Tether ska ryckas med i den kinesiska kraschen bedöms ändå vara stor. En enda bitcoinöverföring förbrukar motsvarande 2 iPhones i elskrot. Det hävdar en ny rapport från forskare vid universitetet i München. När man pratar om baksidorna med krypto så är det ju oftast elförbrukningen som står i fokus. Men miningtekniken förbrukar också den faktiska hårdvaran i snabb takt. 272 gram elskrot per bitcointransaktion förbrukas i snitt enligt studien. Och det är de specialiserade ASIC-korten som går åt snabbast. I snitt kan en mining-rigg användas i drygt ett år. Den felaktigt dömda rånmördaren Kai Linnas kryptoprojekt OiFan ligger nere. Linna, som fick 18 miljoner kronor i skadestånd efter att ha suttit 13 år i fängelse för ett brott han inte begått, gick i veckan ut med att hans nya satsning, efter att ha startat ett hotell och en skorpionfarm, alltså blir krypto. Han uppmanade då sjukskrivna och pensionärer att gå in i kryptofonden OiFan med en garanterad 50% värdeökning. Men nu, bara några dagar efter att Aftonbladet uppmärksammat Linnas nya projekt, så ligger OiFan alltså nere. Facebook-sidan är borta och hemsidan går inte att gå in på. Med risk för att vara lite vitsig så blev kanske OiFan iFan.
Snyggt. Ja, det är starka papper. Så en kul tweet som var typ så... Jag var skeptisk mot krypto förut när bara Mårten Andersson höll på med det. Men efter det här så känns det tryggare, och så var det en länk till att Kai Linna går in i krypto.
Ja, du skickade den till mig i morse. Jag skrattar lika mycket varje gång jag ser den. Det är väldigt, väldigt roligt. Ja. Det var en person på, var det Twitter eller Instagram?
Det var Twitter, en person som heter Rådjur.
Ja, måste credda när det är så roligt skämt. Mm. Härligt.
Men du, det här med Evergrande, vad känner du?
Alltså jag brukar inte få panik, för jag är inne i krypto långsiktigt. Sen så tänker jag att det kortsiktigt vore väldigt kul om vi stängde väldigt högt när året är slut, och att den här bull market, en crazy bull market som ska hända nu när vi ska skjuta oss ut som en SpaceX-raket från Elon Musks trädgård. Den har inte hänt än. Vi går åt fel håll, så att, och så kommer såna här grejer liksom, som drar ner det. Så att jag är kortsiktigt lite orolig, långsiktigt sitter jag lugnt i båten.
Just det. Vi kan bara säga jättekort att Evergrande då är ett enormt fastighetsbolag, ett av världens 150 största bolag.
Ja, de var overall ju på Forbes 500, som högst de var på 134 plats, ja, eller något sånt där.
Exakt, och de har då alltså i grund och botten så är ett bolag som bygger fastigheter, och ett problem med att bygga fastigheter är att det tar extremt lång tid från att du investerar till att du får pengar, och vill man växa då, har Evergrande upptäckt, det man gör då är att man lånar väldigt, väldigt mycket pengar, och det är ju bra, tills det inte är bra liksom. Mm. Och det som börjat hända nu är att de inte kan betala tillbaka de här lånen och inte betala räntor på det och sådär, så att det ser ju ruggigt mörkt ut.
Jag såg också att en del av deras affärsmodell har också varit att de har liksom lite grann struntat genom att de betalat överpriser för tomter och därigenom snott liksom sådana tomter då, därför att det är inte de som har tagit risken, utan det är banken.
Det är ju banken i princip.
Fiat liksom.
Ja, exakt. Och man har också tänkt att det är markpriserna ska öka och så här, och då blir de ju värda det som man har betalat för dem och så vidare.
Just, och det som är att de inte har ökat då priserna på marknaden.
Exakt, bland annat. Och man har också gjort lite dumma projekt med de pengar man faktiskt har haft tillgängliga. Man har ju ett fotboll, det var så jag hörde talat om första gången för typ 10 år sedan när Guangzhou Evergrande startade som fotbollslag och köpte en massa spelare från Europa och så där, för hutlösa summor pengar.
Ja. Ja, det där är ju, och det man befarar då, när vi spelar in det här så är det 17 timmar kvar tills kinesiska börsen öppnar. Den har varit stängd då i, var det 3 dagar tror jag, för helgdagar. Och kryptomarknaden är öppen, så fortfarande har ju folk kunnat köpa och sälja där. Men Evergrande är ju ett makrobolag, så att när de har inte kunnat sälja, så vad händer när den marknaden, om den får panik, då dras ju krypto ner. Det är...
Men en sak som jag tycker är intressant med det där, det är att liksom, man har ju eller i alla fall vissa människor pratar ju om krypto som någonting som ska vara relativt sett frikopplat från den här
en hedge mot
de här typen av grejer. Alltså så här, när börsen går ner så är det lugnt, för att krypto finns, och det har ingenting med det här att göra. Och jag tycker att det är intressant att det som verkar hända nu är att det är mycket närmare kopplat än vad man har tänkt tidigare. Och jag tänker att det kan bero på 2 saker. Dels bara människan är ett liksom, irrationellt djur som tänker att allting hänger ihop och alltså sådär. Mm. Men sen också att det säkert är så att de investeringar som vi pratade om tidigare, alltså att så kallade institutionella investeringar, alltså att stora fonder gått in med pengar i krypto och sådär, att när det händer, när det är stora fonder som kanske också har väldigt stort kapital uppbundet i aktiemarknaden eller räntemarknaden och sånt där, när de går in i krypto också, så skapas det automatiskt ett band mellan de här två marknaderna, för att nu behöver de liksom säkra upp sina risker, de är mindre benägna att ta risker, och då kan de kliva ur krypto, och då blir det liksom en koppling mellan de här två sakerna, fast det egentligen kanske inte har skitmycket med dem att göra. Det här är ju komplicerade saker som du vet, men vi har ju en uppsättning av så kallade orakel, så att jag ringde till ett av dem, Anna Svan, för att ta reda på vad är det som egentligen händer. Vad är det som händer, Anna?
Det som har hänt med kryptomarknaden är att egentligen, och inte bara med kryptomarknaden, men alla världens marknader har reagerat på den här Evergrande grejen som har skett nu, och hela världen såg liksom framför sig en Lehman-situation som vi såg 2008, och då tryckte man på säljknappen för allt. Så man gick alltså från att ha ett risk-on-mindset då man ville ligga i tillgångar med liksom, hög avkastningspotential, och helt plötsligt blev man jätterädd att allting skulle krascha, och då bara sålde man allt. Så det var inte bara kryptomarknaden, utan man såg det här i råvaror, man såg framförallt i aktier, men i princip i alla olika typer av marknader. Så det påverkade såklart också kryptomarknaden. Och jag tänker att det är viktigt att peka på det här också. För att man brukar prata om att kryptomarknaden ska ha en låg korrelation till till exempel aktier. Så vad var det som egentligen hände nu? Och det finns en jättebra studie på det här som pratar om just korrelation mellan olika tillgångar och under olika situationer. Och det är nämligen så här att vid sell-offs, till exempel det som vi såg i mars 2020, så tenderar alla tillgångar att korrelera och falla tillsammans. Och det är för att investerare, precis som nu, de går från risk-on till risk-off. Och då är det den enda tillgången som egentligen presterar bra, det är amerikanska dollarn. Men att alla de här tillgångarna säljs av samtidigt behöver inte betyda att vad det nu än är som har skett och alltså lett till det här säljtrycket har med just den tillgången att göra. Utan handlar egentligen bara om att risksentimentet hos investerare generellt har gått ner. Och det skulle faktiskt kunna leda till att det blir ett riktigt, riktigt bra köpläge, som till exempel då, för att referera igen till mars 2020, med bitcoin full till typ 4000 dollar. Man önskar att man hade köpt mer då.
Men för att en grej som jag undrar över är den här liksom, du pratar om liksom att alla investerare går från risk on till risk off och hela den grejen. Blir krypto mer påverkad av det nu än vad det kanske hade blivit för 3 år sedan, för att vi nu har mycket fler liksom institutionella investerare som har gått in i krypto och liksom kanske mer tänker på det som en så här, nu måste jag omallokera min portfölj, medan förr kanske det var mer personer som jag som ägde det, som kanske inte tänker på det så mycket som en portfölj, utan mer så här, ja, jag äger lite krypto också.
Ja, men jag skulle definitivt säga att ju fler investerare som har fler tillgångar än bara krypto, som rör sig in mot krypto, desto mer kommer vi se att priset på krypto också rör sig tillsammans med andra tillgångar vid totala sell-off som vi såg nu. Så det finns definitivt, en sån koppling. Att det blir ändå liksom en tillgång som rör sig tillsammans med alla andra, även om korrelationen över långa perioder är väldigt, väldigt låg. Så absolut, så är det verkligen.
Okej, det har blivit hög tid tycker jag att ta in veckans gäst. Hon är fintech-profilen med 20 års erfarenhet av... Du fnissar här. Fintech-profilen med 20 års erfarenhet av allt som har med teknik, banker och finans att göra. Hon är ordförande för Swedish Fintech Association och styrelseledamot i kryptobolaget GoBit Group. Varmt välkommen säger vi till Erika Eliasson.
Tack snälla, tack snälla.
Du börjar skratta vid fintech-profilen.
Fintech-profilen låter lite grann som att man efterlyser.
Jaha, ja, herregud, äntligen, på med handglovarna.
Ja, men jag googlade ditt namn och då var det så här, dykta upp fintech-profilen Erika Eliasson, tänkte jag, ja, det går rätt in.
Ja, vi kör på det. Ja.
Vad står det på visitkort? Nu har man inte visitkort längre, men LinkedIn kanske. Vad kallar du dig själv? Har du en titel?
Jag tror jag har skrivit där att fintech executive och rådgivare och lite oblandat.
Okej, det är ett långt visitkort.
Exakt.
Ja. Härligt, varmt välkommen hit.
Tack snälla.
Men du har ju en väldigt så solid erfarenhet av, vad ska man säga, det vi skulle kalla mer traditionell finans, men liksom finansiell teknik och hela den grejen. Och du har ju också börjat doppa tårna i det här med krypto. Så jag tänkte, det är liksom det vi ska prata om idag, lite som mötet mellan de två världarna. Men hur ser din bakgrund ut?
Vad har jag gjort för någonting? Ursprungligen så är jag uppvuxen i Norrland, men det var ju väldigt länge sedan. Men i en entreprenöriell familj, så jag har alltid haft det entreprenöriella i mig. Men sen läste ekonomi vid Uppsala universitet. Men just att också den här kopplingen mellan näringsliv och samhälle har alltid intresserat mig. Sen hamnade jag inom finanssektorn, bland annat på Erik Penser Bank, jag var på Evli. Så väldigt så här traditionell finans, men mer på affärssidan. Sen så hade jag fick mitt första barn, för det var vad ska jag göra nu, och så fick jag till barn. Tänkte jag vill ju inte, ska jag fortsätta i den här traditionella finansiella industrin? Jag vet inte, jag var på någon tjusig lunch och det var väldigt tjusig utsikt, och man satt där och tänkte att det här kommer ju faktiskt inte framtidens generation vilja betala för. Man vill ju ha bra finansiella tjänster och sen kan jag köpa de här dyra luncherna själv. Så då tänkte jag, men nu ska jag vara med på utmanarsidan, inte vara med och sitta på de här de mer traditionella och etablerade aktörerna som då vill bevaka sina positioner. Och då så kom jag i kontakt med grundarteamet på Lendify. Så då knackade jag på dörren och sa att jag ville vara med på er resa. Och så att 2016 då började på Lendify och var med och byggde Lendify under 5,5 år då, som vice vd, slutade jag som här då i april då, så har jag en friare roll. Jag är rådgivare till olika bolag, ett eget bolag som heter SheBrain, och sen så har jag ett antal styrelseuppdrag då. Men sen även ordförande då i Swedish Fintech Association som har varit sedan 2020 som jag började.
Man anar ju där någonstans i det här att lite grann ta upp kampen med bankerna. Det låter ju inte helt långt därifrån till steget till att bli involverad i lite krypto då.
Om man säger så här, att jag är ju ingen kryptoexpert, så har man den förväntansbilden så är jag fel gäst. Men däremot just att vad jag tycker är att krypto är en så stor del av liksom den framtida finansiella infrastrukturen och systemet, så man måste någonstans förstå det och förstå och veta vad det är för att också förstå fintech. Så sen så vet man inte vilken väg, var det tar vägen någonstans, men det är onekligen en stor del av framtiden.
Bara, ska vi jättekort, ifall det är folk som inte är med i den här svängen så mycket, ska vi bara reda ut fintech, vad är det för någonting?
Det är bolag som genom teknik vill förändra och effektivisera finansiella tjänster och produkter. Fintechbolag kan ju vara allt från att det är en konsument, att man utmanar en produkt, en tjänst som bankerna har, gör den mer effektiv och mer konsumentvänlig, till att man blir egentligen ett bolag som kanske är mer en enabler för banker. Det är ju en trend man har sett de senaste åren, att ja, men 2016 när jag började med inom fintech, det var ju väldigt att man skulle utmana med mycket appar och mycket konsumentrelaterade tjänster. Nu går det mer och mer mot att man är en enabler för banker. Det är mer att man gör ett system.
Du som har sett den här världen då, liksom den här fintech-världen, du har sett hur den gått från att vilja omkullkasta bankerna till att kanske möjliggöra bankerna och sådär. Finns det några liksom lärdomar som du tänker att, för nu vill ju krypto eller DeFi, alltså delar av kryptovärlden vill ju liksom...
Decentralized finance.
Just det, precis, tack. Ja. Vill ju liksom omkullkasta eller så den traditionella finansbranschen igen då. Finns det några lärdomar som du tänker att man kan dra från de här olika fintechbolagen? Det låter som att de här fintechbolagen har funnits i 1000 år. De har funnits i 5 år typ. Så att, men finns det några lärdomar man kan dra från deras olika resor?
Ja, men kanske egentligen kanske mer relevant att titta på andra branscher. Jag vet att ni har varit inne på det i ett annat avsnitt också, om man tittar på musikindustrin eller media. Det vill säga att någonstans så, det är ju oftast när man blir reglerad eller man går hand i hand med lagen, så det är då man blir riktigt stor. Så att det är väl det någonstans att det, antingen så blir man så stor så att reglering kommer, till exempel som med Facebook. Jag menar, där kanske det kommer, där blir det mer reglerat. Med Spotify, jag menar, det är ju ingen som laddar ner och använder piratpartiet länge. Så att, menar, så att lärdomarna, det är väl att det är lite grann att kroka arm med reglerande myndigheter och att anpassa sig i det. Sen är det väldigt dyrt att bedriva finans, det är dyrt att driva bank. Det kanske är en ganska rimlig trend också att bankerna blir mer och mer en infrastruktur och fabriker, investeringstunga fabriker. Andra bolag runt omkring, då fintechbolagen, kommer på smarta och tekniska innovationer.
Det jag tänker är, då, jag vet inte om eftersom just krypto inte är det du jobbar främst med, men om du har hängt med ändå på det här som har hänt i El Salvador, där kan man prata om att absolut inte kroka arm. Har du några tankar kring deras move att bli världens första land att införa bitcoin då som valuta?
Ja, men det är väl att de går ett långt steg och gör det till en valuta som är gångbar i alla butiker och för alla som betalmedel. För det är väl en sån sak som just är, krypto är ju mångt och mycket det är mycket av en investering, inte ett betalmedel. Och det är, i och med att det är så volatilt, så är det också, kan det ju vara utmanande att ha det.
Och de fick ju Världsbanken emot sig. Och det liksom, ja.
Men på ett sätt kan man ju säga att det är ju att verkligen omfamna regleringen. Liksom den liksom, vad ska man säga, liksom införandet av Bitcoin då kom ju uppifrån. Det kom ju inte från någon slags brett Bitcoin-community. Det kom ju från presidenten. Som liksom så här, nu gör vi det här. På ett sätt så kan man ju säga att det verkligen är att så här, man reglerar fram en tillväxt liksom.
Ja, men om man tänker, det är ju vad som är just nu med hela kryptomarknaden, det är ju att alla länder har så otroligt olika inställning till det. Många, mycket stora delar av finansbranschen är ju ändå ganska harmoniserat. Om man tittar på EU-nivå så är ju många regleringar, de är ju harmoniserade. Och det är klart att för att krypto verkligen ska ta fart så är det ju underlättare om det finns någon typ av gemensam syn på det globalt. Men om man säger en lärdom också av att utmana banksystemet då, det är ju att det är mycket lättare om man finns inne med de så här tydliga upptrampade banorna. Jag menar, att det är så pass många som kan ha en exponering mot krypto är ju mycket för att det finns olika ETF:er och det finns saker att köpa som ändå du kan ha en ISK och så vidare. Mm. Så på investeringssidan, där har man ju faktiskt dockat in i det etablerade systemet och då blir det ju lättare och mer tillgängligt för alla.
Hörrni, vi har ju mycket att ta tag i det här avsnittet, men så här nu när hösten är igång, det har varit skolstart och så vidare, så jag känner, jag vet inte hur ni känner, men jag känner att det är läge att vidga våra vyer, utöka våra kunskaper. Och det, hur gör man det? Jo, genom en något täppt Åsa Secker i Kryptoskolan.
Kryptoskolan, lektion 14. Staking. Vissa kryptovalutor, till exempel Ethereum, Cosmos, Solana, erbjuder någonting som kallas för staking. Lite förenklat så kan man säga att man får ränta på de mynt man sparar. Och på så sätt så blir man rikare och rikare och rikare. Om det låter för bra för att vara sant så är det för att det såklart finns en baksida. När du stakar ett coin så låser du dina tillgångar i den specifika tillgången. Det här funkar lite olika för olika mynt, men du kan till exempel välja att staka dina ether i 3 månader och så får du ett par procents avkastning på det. Men under de här 3 månaderna så kan du inte sälja dina coins, de är fastlåsta. Det här är ju inga problem om värdet på dina coins stiger och du inte behöver pengarna till något annat. Men om ether plötsligt skulle krascha och du skulle vilja få ut pengarna fort, ja, då kan du inte det. Det finns lite olika varianter av staking, men den vanligaste anledningen till att man faktiskt får avkastning på att låsa in sina pengar, det är att de är med och säkerställer myntets blockkedja genom proof of stake, känt från kryptoskola lektion 10.
Apropå saker som är listade då på Avanza, Nordnet och så vidare, så har vi då GoBit där du sitter i styrelsen.
Vad är liksom din roll i den styrelsen? Vad tänker du att du bidrar med? Liksom?
Nej, men om man säger min erfarenhet, vad jag har gjort är att jag har varit med och byggt ett bolag som ändå, när vi hade, när jag började en lånebok på ungefär 10 miljoner och sen så hade vi en lånebok på drygt 3 miljarder. Plus en stort institutionellt kapital. Så att det är ju att ha den erfarenheten. Sen så har jag Men just med PR och kommunikation, för där tror jag ju generellt att hela kryptobranschen har en utmaning. Det är ju verkligen att förklara vad det är, vad man gör och vad det är. För att ska man bli riktigt, riktigt stor, då räcker det inte med de här entusiasterna som early adopters och innovators, utan då måste man nå den liksom breda massan. Och det, jag läste en artikel som jag tycker är intressant. Det är just så här, om man frågar varför är det bara så här, republikaner och demokrater, varför är de stora dominerade partierna i USA? Jo, men det är för de som är relevanta. Om man skulle fråga någon som, är du libertarian, så är det många som säger ja, jag är för fri och rättighet, men det är väldigt få som röstar på dem. Mm. Någonstans så, för att bli relevant så måste du ju nå en väldigt stor massa, relevant på riktigt. Mm. Och då tror jag att de här bolagen har väldigt stor möjlighet att verkligen förklara vad man gör och bygga och skapa och förklara storyn.
Alltså det är en sån enormt växande marknad också, så att hur alla ska sticka ut. Jag vet ju bara själv på min Twitter, jag vet inte hur mycket folk som bara, du borde kolla upp det här, du borde kolla upp det här, du borde kolla upp det här. Och jag menar det är, och när man bara läser ett white paper, alltså det tar ju tid, har man också två barn, alltså så här, bara kunna två bolag är ju liksom några veckors minst jobb, och då finns det liksom 50 000 till och det bara växer för varje dag.
Nej, men det är svårt att hänga med, men om man säger värdet av hela marknaden, såklart att den är ju relevant, men den är också, det är ju beroende på att den har gått upp väldigt, väldigt mycket. Så vad som är kanske ännu mer intressant, det är att se hur många användare och hur stor andel av världens befolkning använder sig av bitcoin och på vilket sätt. Så det är då man får en så här indikation på hur stor potentialen är om fler börjar använda det.
Alltså det var det, vi upprepade det många gånger, kanske lite för mycket, men när vi hade Melton the Mirrors här så var det en sak hon berättade som jag faktiskt inte visste. Det var ju då att, det var många saker jag inte visste och fick lära mig, men 15% av amerikanerna äger bitcoin. Europa, har du en gissning? Vad tror du att...
Nej, jag vågar inte svara på den. Jag har hört en siffra, men...
4%.
Så det finns ju... på det avsnittet faktiskt.
Ja. Alltså det finns ju lite growth att jobba med från 4% helt enkelt. Och...
Ja, men det säger ju också någonting om, när man tittar på värdet, så är det jättestor. Ja, men det är fortfarande bara 4%. Så det är klart att det finns enormt mycket potential. Men det är också man ska komma ihåg att komma över den här gapet mellan early adopters och innovators till den stora majority, det är ju ganska rejält steg. Mm. Och där behövs det ju att det blir, det är då det krävs att det kommer, att det blir mer, alltså, ja, men kanske att man krokar mer med reglerande myndigheter och dit är vi ju på väg. Vi börjar ju se mer och mer att regleringar kring krypto också.
Ja, och sen får man väl se om det blir som många tror, även om det är en enorm dipp de senaste två dagarna för NFT-marknaden. Men att NFTs just skulle kunna vara den här lilla bron från traditionell värld till kryptovärlden. Men det är värt att komma ihåg de här orden ändå, vad det gäller hur få det är som faktiskt håller på med det här. Sitter du och lyssnar på den här podden så kan du påminna dig själv om att du är ganska så jättetidig in i den här världen. Så även om det backar några 10 000 dollar så tror jag i alla fall att det kommer se helt annorlunda ut om några år.
Men man lever i sina bubblor. Det är som jag tycker ju att mycket av det som är inom fintech är helt självklart. Ja, men PSD2 till exempel. Det är klart, det vet alla vad det är, för det är alltså en enormt viktig, har varit enormt viktig, jag menar att man kan hitta datan till konsumenten och inte banken. Mm. Och det har ju varit en enorm utväxling på det i hela fintech-sektorn. Och även så här mobilt banker. Så man ska komma ihåg att många av de här innovationerna nu även platser för bitcoin och krypto, det bygger ju också på att det finns mobilbank i det, Swish och så det är ju väldigt mycket som bygger på den här själva infrastrukturen också. Mm. Mm. Så när det händer någonting med den, då kommer det upp väldigt mycket affärsmöjligheter. Och det kommer det ju även komma fortsättningsvis.
Och sen är det ju nu, sen ett tag tillbaka, det finns ju knappt en enda app eller någonting inom krypto som inte kräver KYC. Mm. Alltså körkort och adresser och hela faderullan. Så att det är ju en slags reglering det också, i att anonymiteten är suddas ut lite grann.
Verkligen.
Ja, och där kan man säga, jag som har levt hela mitt liv i en reglerad bransch, så för mig är det helt självklart. Jag menar, reglerade branscher och finansbranschen är annorlunda än många andra branscher. Mm. Och det ska man komma ihåg. ja, det är självklart tycker jag att det ska finnas en KYC.
Men alltså, det där tycker jag är intressant. För att om man tänker på liksom hela vad krypto kommer ifrån, hela liksom bakgrunden och de, liksom, de allra tidigaste personerna som startade Bitcoin och liksom hela den ganska så ideologiska communityn, så har ju liksom en av grundpelarna varit anonymitet och det relativt oreglerbara. Men jag tycker att du är inte den första personen som sitter i den här stolen och säger att regleringar är nödvändiga för att växa. Liksom. Mm. Det finns ju en intressant clash där tycker jag, mm, mellan liksom det väldigt så puritanska bitcoin-communityt, mm, och det som väldigt många, fler och fler säger måste hända för att bitcoin faktiskt ska kunna nå liksom bred adoption. Mm. Hur tänker du kring, kring den clashen?
Är inte det en ganska naturlig utveckling också på ett nytt fenomen och en ny... någonting nytt. Det är bara att titta på de som laddade ner musik för rätt många år sedan, men nu så är inte det, den rebelliska delen i samhället är ju ganska tysta just nu och de lyssnar gladeligen på Spotify. Så att jag tror att är inte det en ganska naturlig så utveckling produktutveckling eller tjänsteutveckling. Sen är ju finansiella tjänster är väldigt speciella. Men du kommer ju aldrig om det ska vara ett, om vill man ha det som en liten en rebellisk valuta, jag menar, då kommer det ju inte och då får det inte den betydelsen som det ska få. Men jag förstår vad du menar, det här med att det ska vara på sidan av banksystemet och sen så kanske bli en del av banksystemet.
Mm. Så har den höga makten vunnit ändå?
Ja, men lite så blir det väl liksom. Mm. Och jag tänker att en clash som fortfarande finns kvar är att de som jobbar mycket med den tekniska utvecklingen av bitcoin fortfarande kommer ju från den ganska gamla skolan. Ja. Så vitt jag kan förstå i alla fall, inte för att jag känner de här människorna. Men det verkar så, alltså så här, så om man ska kunna utveckla bitcoin rent tekniskt i den riktningen så finns det väl en barriär där som man måste träda över, tänker jag.
Jag tror kanske att det är oundvikligt. Nu killgissar jag. Men jag tror att det kan
vara... killgissning.
Ja, nu kommer en killgissning. Här kommer en killgissning. Nej, men jag tror lite som du, Erika, att det är, men jag tror att det är nästan oundvikligt för massadoption. Och jag tror att väldigt många människor, jag vet inte om det är 90%, men jag tror att det är en mycket större del av vad man kanske tänker sig, som faktiskt litar på banker och hela systemet och vill, ska man gå in i krypto så vill man någonstans ha någon som har säkrat upp det åt den.
Jag tror 90% är en låg siffra. Jag tror att i Sverige så, eller kanske worldwide i och för sig, ja, men jag tror i Sverige så är det fler än 90%
som, ja, men jag tänkte hela världen, ja. Men som sagt, det kan ju vara, jag skjut mig inte om jag har fel siffror, för det kan jag mycket väl ha. Men vad jag menar är att jag tror att det finns ett stort förtroende, hur mycket man än pratar om att dollar och alla andra valutor bara tappar i värde och att vi blir lurade av banker och hit och dit och att det här är liksom den mest demokratiska valutan och så vidare. Jag tror att det är en väldigt, väldigt liten del som än så länge, och ska det förändras så måste man nog liksom bita det sura äpplet.
Ja, men där tycker jag att det här resonemanget med libertarianer och sen demokrater och republikaner i USA faktiskt är relevant, för att alla håller ju med. Om någon ska säga, vill du ha en valuta som inte är beroende av banksystemet, som du slipper alla korrupta politiker och så vidare. Så är det rätt många som säger, ja, det låter väl fantastiskt om världen kunde bygga på den idén. Men sen att faktiskt då göra det är ju en helt annan sak. Då går man till de stora, till storbanken. Jag vet inte, var har ni era bolån? Har ni dem hos någon av storbankerna eller har ni dem hos någon mindre uppstickare?
Jag har mina fortfarande hos en storbank.
Mm. Mm. Och då blir det att man har ju kvar banken på det sättet, även om det finns alternativ. Men ofta så tar det är så på stor investering, det är så viktigt för sin liksom, framtid och sin ekonomi, så då väljer man det mer traditionella. Mm. Så jag lyssnade på en annan gäst som nämnde som hade investerat hela sin alltså, vinst på lägenheten och utan att köpa en ny i just bitcoin.
Geniet Takisavi.
Ja, då tänkte jag så här, ja, det är en annan variant, men det är ju inte så den generella, den gemene man, svensken gör. Nej. Det kanske ingenting som är önskvärt heller.
Så vi skulle säga att han hade någonstans att bo, tack och lov. Så det var inte...
Ja, och med geniet så menar vi det med stor värme. Jag älskar Takisavi.
Ja. Men kanske
lite gambling bara, det han gjorde. Och inget man kanske skulle rekommendera fler att göra.
Men den här stora armkroken då, hur ska den gå till? För att det här, det är liksom, jag tänker att det finns så många barriärer i liksom bara att förklara vad krypto är och vad, det kan, vad som kan hända med det. Hur ska man kunna, måste det komma ovanifrån? Är det regleringar som krävs, tänker du?
Jag har inget direkt svar på det, men bara att man har för samtal med myndigheter och även att det kommer kanske från på EU-nivå att man ser fördelar med det. Men så jag har inget enkelt svar på det. Men jag tänkte en annan, om jag bara ändrar det till en ändra fokus, så är det så väldigt tråkigt att bara prata om regler. Men vad jag tror också, det är att man tittar på, jag tänkte på, det slog mig. Jag har en son som är 11 år och han tycker att han önskar sig, det han önskar sig, det är ju pengar till Fortnite. Och jag tycker att det är så otroligt, helt vansinnigt, så att det var aldrig i livet, det får inte. Men sen förstår jag att det är lika mycket värde för honom som jag har världens sko eller dröja har för mig. Så just de här digitala värdena, såklart, alltså mer och mer den världen växer. Och då kommer man ju hellre vilja, då är det bara skönare att kunna handla med en annan valuta än att handla med att jag ska föra över på via Swish eller Trust eller vad det nu kan vara. Så jag menar, den generationen, de växer ju upp med helt andra tankar kring vad som är, har ett värde, och det kan ju verkligen vara digitala världar. Ja. Och då ändras ju allting. Så det är ju, men jag börjar med den generationen vill jag ha saker digitalt, då blir det en helt annan spelplan.
Alltså det är någonting som vi bara har berört lite grann, men det är någonting vi borde verkligen ta upp igen, krypto och gaming. Just den här, bland annat play to earn. Att du kan skapa NFT-er, alltså i form av, jag säger alltid svärd, vi ser lite jag spelar, kommer alltid med det här svärdet, men att man då kan sälja det för en valuta i spelet som sen är listad på en exchange. Så att du, liksom, och du sätter priset på den och du säljer peer-to-peer. Alltså ja, det är fascinerande, en av många sidospår i kryptovärlden.
Och då behöver det inte vara så reglerat, för då blir det som ett sluten värld, så att säga. Så det finns ju massor med sådana delar, men för att det ska bli så här riktigt så stora omvälvande funktion i samhället, då måste man vara krok här. För det finns ju massor med sådana, det är också så här, vad händer med penningpolitiken om inte det skulle vara Riksbanken som skulle ha den makten, utan just skulle det ligga på en stor community.
Ja, och inte en nation, för det här var det vi var inne på med Meltem bland annat, att Bitcoin Nation, if you so will, och så vidare. Men det är ju... Men det vad händer då? Precis, det är en jätteintressant fråga.
Så att antingen så måste vi reglera väldigt mycket, eller så måste vi vänta tills att Riksbankschefen är en stor Fortnite-spelare. Är det där?
Eller ligger under marken.
jag är team nation ofta. Jag gillar ju bo i nation. Så att jag är... tror inte så mycket på det där.
Nej, okej. Erika, vill du lägga till någonting? Vill du pusha för någonting? Det får alla gäster göra som har varit och hälsat på oss.
Ja, nej, men då nu när jag får ett eget sändning, såklart måste jag pusha för bokpodden som jag och Erik Wallin har tillsammans med Breaker, som klipps av Monopol Media där vi sitter idag faktiskt.
Just det.
Och vad heter bokpodden?
Den heter Bokpodden.
Den heter Bokpodden.
Mm. Senast lästa bok för mig var Kalle Anka, så att du behöver kolla upp den där.
Ja, men då kan du ta igen det i poddform.
Ja, exakt. Trevligt. Erika Eliasson, fintech-expert och också styrelseledamot i GoBit Group, som finns listade på de svenska börserna om man vill utforska det företaget. Jättekul att ha dig här.
Stort tack, jättekul att vara här.
Och varmt välkommen tillbaka en annan gång. Gunnar Hardius, allt lika kul att ha dig här.
Tillsammans.
Ska vi runda av? Ska vi se något om nästa vecka?
Ja, då är det någonting så roligt som en nöjesspecial.
Ja.
Det låter mycket roligare.
Det här var också jätteroligt. Men vi kommer foka lite på kändisvärlden och krypto. Både internationellt och svenskt. Vilkas minne är det? Det är faktiskt inte bara jag och Kajlina, utan det betyder fler än så. Vi ska ta pulsen på det tillsammans med en expert inom området, så det får ni absolut inte missa. Det blir dessutom kryptoskola, nyhetssvep och allt annat som ni är vana vid här i De kallar oss krypto. Ni hör oss varje torsdag. Vi säger tack för idag. Jag heter Mårten Andersson. Och
Gunnar Harjus
heter du.
Tack så mycket. Hej då.
Tack, hej.